Förra söndagen var det första advent. Tiden då allt börjar om. Det gamla kyrkåret ligger bakom oss och vi befinner oss just nu mitt i väntan och förväntan på den förnyelse i våra kristna liv som det innebär att få ta emot den ofattbara, kärleksfulla gåvan. Att Gud kommer till oss som en människa, som ett nyfött barn. Han har letat efter sin älskade skapelse ända sedan syndafallet. Sida upp och sida ner i Gamla testamentet har han kämpat för att återta gemenskapen med oss människor. Via profet efter profet har han ropat efter oss och han har sökt efter oss. Och nu kommer han hit som en människa för att möta oss nedstigen från sin himmelska höjd, för att möta oss i ögonhöjd, alldeles nära och full av kärlek. Jag höll en predikan på temat det levande ordet i början av det förra kyrkåret i våras. Och min syster Katarina tyckte då att det levande ordet och såningsmannen, som också var den aktuella texten då, var texter och teman som man kunde plocka in lite när som helst i vårt kyrkår. Och kanske är det så att kanske är Guds ord aldrig mer levande än så här i adventstid, nu när han är på väg mot oss alldeles konkret för att vi, hans tröga skapelse, äntligen ska förstå att hans kärlek till oss är över alla gränser. Och så tänkte jag också att adventstid är ju en väldigt bra tid att i lugn och ro rensa ut lite utav stora och små stenar, törnen och tistlar som har samlat på sig, åtminstone i mitt hjärtas åkermark. Saker som har hänt som man kanske behöver fundera på, så att man på bästa möjliga sätt kan öppna sitt hjärta. Att man kan rensa lite i sitt hjärtas åkermark så att man riktigt kan ta emot det här lilla senapsfröet som Katarina läste om. Så att det så småningom kan få slå rot för att himmelens fåglar kan slå sig ner. Vad behöver våra hjärtas jordmån tillföras för att på bästa möjliga sätt ta emot det levande ordet, det levande Jesusbarnet? Men hur blir ord levande? Kan det vara någonting i själva tilltalet? Den här veckan och förra veckan och kanske just nu när vi sitter här, så vet jag att det pågår kurser och seminarium i det alltid lika spännande ämnet kommunikation. Kurser och föreläsningar om hur vi ska på bästa möjliga sätt lära oss att samtala med varandra. Att riktigt kunna fånga in vårt budskap och kunna få någon att på snabbt och effektivt förstå precis vad vi menar. Men ibland så tänker man, ni vet hur det är när man har gått kanske någon kurs eller man har läst någonting hur man ska kommunicera, så känns det som att man åker hem från en sån här kurs och man har lärt sig en massa och man har antecknat ett helt block fullt med hur man ska lära sig någonting. Men det är någonting som saknas. Vad finns det egentligen i det här kommunikationsbudskapet? Det är någonting som fattas. Är det kanske omsorgen om den vi ska samtala med, den som vi vill kommunicera med? Är det kanske så att vi ibland, när vi försöker bli bättre på att tala, att det handlar mer om att vi vill bli förstådda än att förstå? Är det kanske så att vi själva vill bli sedda istället för att se den andra? Eller är det så som Søren Kierkegaard har sagt, att föra en människa, om man vill föra en människa mot ett mål, måste man först hitta henne. Och jag tänker ibland på om jag tar mig tid med det. Letar jag efter den som jag vill kommunicera med? Kämpar jag för att hitta henne istället för att hitta bara det jag vill säga? Möter jag mina medmänniskor och mina människor i ögonhöjd? Eller samtalar jag med dem från en redan färdigformulerad talarstol? Vid sidan av alla försök som vi gör i att gå kurser i kommunikation, så vet ni att hela bokmarknaden, inte minst nu i juletid, och det finns hur mycket kursverksamheter som helst på temat må bra. Hur vi ska ta kontroll över våra liv. Vad vi ska göra för att riktigt komma till rätta och hamna i inre och yttre balans. Jag har läst ett antal sådana böcker och även varit på en del kurser hur man kommer i inre och yttre harmoni. Hur man lär sig hamna i bra balans med sin omgivning. Hur man tar kontrollen över sin situation. Sätter ner foten på arbetsmarknaden. Tar itu med sina sömnproblem, sin vikt eller vad det nu kan vara som man kämpar med. Och man skriver ner och antecknar när man läser sådana här böcker. Och ibland har jag varit på någon kurs och klottrat blocket fullt. Och så sen bara någon vecka efter det att jag kommit hem och jag tittar i de här anteckningarna som jag tyckte var så fantastiska, och jag åkte ju hem med den här känslan att nu ska allting förändras. Och så förstår jag ingenting när jag läser. Det står tänk ekologiskt och glöm inte att rensa ditt skrivbord regelbundet. Och det känns som, vad är det här för plattityd jag har skrivit? Och vad har hänt med det här fantastiska budskapet som jag tyckte var så oerhört viktigt och som jag trodde skulle förändra mitt liv? Något fattas. Eller kanske är det så att det är någon som fattas för att de här orden ska bli levande och stanna kvar i ditt och mitt inre som en känsla av glädje, styrka och liv. Vi lever i en värld som översvämmas av budskap. Ord och budskap som bygger på hur vi kan uppnå allt bara vi vill. Bara vi bestämmer oss. Bara vi presterar. Bara vi sätter upp ett mål. Men det budskap som vi har samlats för att prata om här idag behöver ingen av oss prestera sig till för att förstå. Man behöver inte gå någon kurs i kommunikation för att lära sig förstå. Det är enkelt och alldeles klart. Ord är viktiga, men kanske är det inte så att det är orden som är levande, utan kanske finns det ord som kan göra oss levande. Det ord som Gud möter oss med genom sin son är enkla. Den som tror på mig ska aldrig behöva gå hungrig eller törstig. Och den som lever i gemenskap med mig är aldrig ensam. Och han eller hon ska ha liv i gemenskap med mig. Liv i överflöd. Men varför har vi så svårt att ta till oss detta enkla budskap? Varför gör vi det så svårt för oss att öppna oss för Guds kärlek? Och släppa taget om vår egen prestationsångest och bara ta emot. Vad är det med oss människor som gör att vi så envist håller fast vid vår egen ensamma kamp? Vi vill klara oss själva. Och varför fortsätter åtminstone jag att parallellt med min kristna tro ta lite personlig utveckling, läsa några extra böcker eller gå någon kurs också? Vår längtan efter en innerlig gemenskap och en uppriktig och sann kommunikation med våra medmänniskor och med vår Gud är stor. Och det är en god längtan och en lovvärd ambition. Men vi har någonting med oss i vår önskan om goda relationer och gemenskap som gör att många kärleksfulla frön har svårt att få fäste i våra hjärtan. Och detta något är ju, som vi vet, det är vår fria vilja som gör att jordmånen i hjärtat blir lite blandad med stenar och berg och tistlar av tveksamhet, egna egoistiska intressen och en ständig dragning åt att trampa iväg bort från den goda gemenskapen. Min morfar, som var pastor i Svenska Missionsförbundet, han tog sig då och då hand om den kyrkliga uppfostran även för sina 4 barnbarn. Något vi uppskattade livligt eftersom morfar hade en oerhörd känsla för att plocka fram dramatiska och starka bilder från Bibeln. Han hade även en hel del andra historier från sitt liv som statarpojke i Småland. Men så hade han också vuxit upp i statarlängan med det spännande namnet Röda Skrämma, eller Röda Skrämma som det heter i folkmun. En fin sommardag i juni när Katarina och jag väl kanske var 7 och 9 år skulle morfar just ha en sån kombinerad liten utflykt till sina hemtrakter. Vi skulle åka till Ljungarums socken i Småland som ligger någonstans mellan Huskvarn och Jönköping. Och där skulle vi ha en kombinerad utflykt och lite söndagsskolundervisning. Och vi åkte iväg och vi kom fram till morfars hemtrakter och vi slog oss ner i en liten hage. Och det var en liten fin hage med en halvt nerriven gärdsgård. Och det var blommade som bäst i början av juni. Men det fanns även lite småsten, det var ju ändå Småland. Och en och annan tistel växte också som lyste violett. Och brännässle fanns det. Och morfar var väldigt nöjd med den här platsen. Så vi satte oss ner och bredde ut vår picknickfilt och tog fram vår korg. Och innan vi skulle äta då, för det var ju ändå morfars viktigaste uppgift att predika lite för oss, innan vi skulle få äta och fika så kom själva budskapet. Och morfar ritade in en liten cirkel på den här fina marken där vi satt. Och så sa han, kan ni tänka er barn, i början när man är i eran ålder så är nästan all mark i ens hjärta så här fin och bördig. Och det växer blommor och allt kan frodas. Men tyvärr, ganska snart kan det rulla in både stora och små stenar. Det kan komma någon som gör en illa och det sätter sig som en sten i hjärtat. Eller så kan det komma någon och trampa på en så marken i ens hjärta nästan kan bli som Helleberget. Och så finns det fullt med såna här vackra violetta tistlar och brännässle som ni ser som kan fånga uppmärksamheten. Och man kan trava iväg åt helt fel väg, för ni vet ju också att man har ju sin fria vilja. Ja, den fria viljan vet man mycket om även när man är liten. Och jag blev med en gång ganska orolig och frågade morfar, hur kan man veta att det är Guds vilja som styr en och inte ens egen vilja? Och morfar berättade en fina bilder och la ut texten. Men jag kunde inte riktigt ge mig, för jag kände mig, jag fick ingen riktigt bra förklaring. Jag kunde aldrig bli riktigt säker på att hur man skulle kunna veta att det är Guds vilja som styr ens liv. Och till slut tröttnade morfar på att jag bara frågade och frågade. Och blev nog lite irriterad också och sa, Therese, nu gör du som jag säger. Du knäpper dina händer och så ber du till Gud att han ska visa dig rätt. Och om han dröjer med svaret, är osäker, om du känner dig osäker och han dröjer med svaret och du har 2 eller 3 vägar att välja på. Välj den svåraste, för den är nästan alltid rätt. Det hade han rätt i, så är det ofta. Det är rätt mycket sten kvar på min åkermark, känner jag. Och jag skäms ibland över alla tistlar och törnen och tjattrande fåglar som jag låter ta plats istället för att höra den rösten och följa den viljan som jag vill. Och ibland undrar jag om det någonsin ska växa upp något mer än en liten tunn havrekärve på min åker och sätta ut så här i juletid, möjligtvis. Men då brukar jag knäppa mina händer och be till Gud att han ska leda mig rätt. Och nästan alltid då så ser jag den här lilla hagen i Småland. Och numera har jag också plockat in Karl-Oskar i Utvandrarna. För det var någonting som min morfar också lärde oss när vi satt där i hagen. Att en gång i tiden hade Småland varit så stenigt och bergigt att folk fick utvandra. De kunde inte vara kvar där, de kunde inte försörja sig på den här magra jorden. Men som morfar lugnade oss med att Gud utvandrar aldrig till bördigare mark. Han stannar kvar hur stenigt och bergigt det är i någons hjärta och jobbar vidare. Och det lugnar mig ibland. Att man inte är ensam i det här arbetet. Guds vilja och vår mänskliga vilja, måste man ha den trygga förvissningen, kan inte fungera parallellt. Man kan inte dela upp sitt hjärta. Man kan inte dela upp åkermarken i två likadana delar med ett skyddande staket emellan. Vår längtan och våra behov efter den kristna gemenskapen är starka, och vi kan inte säga till oss själva att vår vilja och Guds vilja ska fungera parallellt. Jag kan inte ringa in de delar i mitt hjärta där Gud ska få växa fritt och starkt och behålla en del för mig själv. För några år sedan så bestämde jag att eftersom jag, liksom många andra, inte är så jättebekväm med att stå och tala inför människor, så skulle jag inte längre hålla föreläsningar eftersom det gjorde mig så oerhört nervös. När jag fick frågan om jag skulle börja predika, så kände jag att nej, det orkar jag inte med. Och jag kände ganska tydligt att det här var jag och Gud överens om. Jag hade förmodligen gått någon kurs i konsten att säga nej. Och nu, 5 år senare, efter en segsliten kamp, så står jag ändå här. Och det vet jag att det är för att Guds vilja och Guds tanke med mitt liv är så oändligt mycket större än vad som ryms i mitt huvud och vad jag tänker om mina begränsningar och mina möjligheter. Så det levande ordet, det är ingen text tryckt på papper. Och det är inget litterärt mästerverk som genom sin fantastiska komposition får liv framför läsarens ögon. Det levande ordet är Jesus, som kom till oss som ett litet barn för att möta oss som en människa i ögonhöjd, för att vi äntligen skulle se ljuset bortanför vårt förnuft. Guds oändliga kärlek till oss människor. Så älskade Gud världen att han gjorde sitt ord levande för oss genom att sända sin enfödde son till oss, för att alla som tror på honom ska ha evigt liv. Luther har beskrivit Jesus som Bibelns kärna och Bibelns stjärna, och menade att varje bibeltext måste läsas i ljuset av Kristus, av att Gud blev människa för världens skull, och att frälsningen inte är beroende av människans gärningar utan enbart av nåd. Och när jag äntligen i fredagskväll kände att nu var jag ganska så nöjd här att jag hade lyckats få till fånga de orden som jag trodde att Gud ville jag skulle få förmedla här idag. Så hör jag hur min granne, som är en stor Frank Sinatra-fan, spelar den berömda låten I did it my way. Ni vet hur den går ungefär. And so the end is near. Det är Frank Sinatra som summerar sitt liv. Det har varit guppigt och det har varit gungigt och det har gått fram och tillbaka. Men han är rätt nöjd nu när han står inför sin sista ridå. För han har gått sin egen väg. I did it my way. Och då känner jag att om jag får möjlighet att några minuter innan min sista ridå kommer summera mitt liv, så kommer jag att vara lycklig om jag kan säga I did it your way. Jag gick din väg. Jag gick din väg som når oändligt mycket längre och är så mycket större än mitt begränsade förnuft. Vi är mitt i förväntans och gudagåvans tid, advent. Den tiden som författaren Victoria Paz beskriver som en enda stor dörr. Där minsta lilla suck från din tanke av längtan efter Gud kan öppna dörren mot himmelriket på vid gavel. Det är nu det händer. Det är nu Guds ord blir levande och möter oss i den kärleksfulla blicken från ett nyfött barn. Det är nu det händer. Låt oss möta den blicken med hela vårt hjärta, med hela vår vilja. Låt den sjunka in i våra hjärtan så att vi får växa och blomma ut i vår fulla existens, precis så som det var hans mening från början. Amen.